Varmt välkomna hit. Mitt namn är Elisabeth Linder och jag arbetar med kultur och kommunikation på olika sätt. Men på min fritid så jobbar jag ideellt för Hillesgården och för Hillesgårdspriset och annat som har med ihop med Hillesgårdssfären. Och det gör jag därför att jag delar den vision som alla de här verksamheterna har. Nämligen att en ljus framtid är möjlig. På riktigt. Och just en sån här dag när man pratar om Hillesgårdspriset för medmänsklighet så känns det ju ännu mer så än annars att det är fantastiskt värdefullt att få vara en del av att arbeta för en ljus framtid och en medmänsklig framtid. Nu ska vi ha ett litet panelsamtal här med pristagaren Björn Lindeblad och så småningom också Karl-Erik Edris. Och på slutet så tänker jag att vi ska hinna med att få upp lite tid för frågor från er i publiken, för jag är säker på att ni har reflektioner eller funderingar eller frågor. Men jag vill säga nu varmt välkommen Björn Lindeblad och ett stort grattis till 2019 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse.
Tack.
Grattis.
Tack så hemskt mycket, Elisabeth. Varsågod. Tack för allt arbete du har gjort innan, tillsammans med din man och flera med er.
Det är många som är inblandade i det här, men det är också väldigt roligt.
Ja.
Ja, vad ska vi prata om då?
Det bestämmer du. Ja. Det är så skönt att slippa bestämma.
Jag tänkte att vi ska anknyta lite grann till delar av det som Karl-Erik tog upp i förmiddags när han höll ett tal till dig som pristagare. Nämligen din livsresa. Mm. Och jag tänker, så man börjar från början, för jag pratar lite grann om drivkrafter. Aha. Kan du minnas när du växte upp i Göteborg? Du hade tre yngre bröder, har du berättat. Och din pappa var näringslivsperson och det var liksom, ja, det fanns säkert förväntningar så. Men vad kommer du ihåg vad du själv tänkte när du var barn och när du var tonåring om hur ditt liv skulle se ut eller vad du skulle göra?
Det första jag kommer att tänka på när jag hör frågan är att jag var avundsjuk på dem som hade en plan.
Ja.
Jag var avundsjuk på människorna som hade en god idé mot slutet av gymnasiet. Vilken sorts yrkesroll de skulle orientera sig mot. Mm. Jag var verkligen så där väldigt lite egentlig självinsikt. Ganska mycket utanförstyrd. Mm. Hela mitt liv hade jag gjort det som förväntades av mig och lite extra på det. Jag var alltid som ung var jag alltid en person med väldigt mycket viljestyrka. Så jag menar, jag tog mig egentligen igenom Handelshögskolan i Stockholm 3 års hårda studier utan att vara genuint intresserad av ett enda ämne vi studerade.
Okay.
Så det är väldigt mycket utanförstyrning fortfarande. Så att det var nog inte förrän jag hade varit i näringslivet några år som jag hittade med min egna vilja. Var jag 25 liksom, när jag sa upp mig från näringslivet.
Och det som motiverade dig innan då, du säger att du var utanför styrd.
Bli omtyckt, anses vara duktig, uppfylla förväntningar, känsla av ansvar. Ganska dålig. Liksom, jag hade en god inre kompass vad gäller typ etik och integritet. Det hade jag med mig hela livet liksom. Men just vad gäller min plats i yrkeslivet, där var jag mycket förvirrad. Så jag tror att de tre utbildningarna jag sökte sista terminen på gymnasiet var psykolog, jurist och ekonom.
Mm.
Liksom ganska brett spann. Liksom. Ja. Och jag var till och med fascinerad av människor som kunde tala på den tiden om sig själva i termer av personlighet. Jag passar för det här, jag är ganska mycket sån. Jag kände mig nästan som en kameleont mer. Jag kunde liksom jag kunde köta med de andra stuveriarbetarna i hamnen. Jag jobbade kvällar och helger i hamnen under 2:an och 3:an i gymnasiet. För att min familj flyttade till Stockholm och jag ville vara kvar i Göteborg. Och jag passade in liksom i de fina salongerna också. Så att jag hade ganska svårt att säga eller tänka på mig själv som passande för det ena eller det andra. Och när det till slut då, om du talar om liksom drivkrafter för att säga upp mig i näringslivet. Det var ett tillfälle när jag för första gången på ett väldigt tydligt och medvetet sätt fick tillgång till någonting som en del av oss kallar intuitiva delen. Som jag ser som en del av människan som inkluderar det rationella, det förnuftiga, det känslomässiga. Men också någon slags inspirerad ingrediens. Som är svår att tala om, men som jag upplever är lättare att höra om vi hittar lite lugn och ro i oss.
Ja, just det. Men du hade inte några sådana tankar eller bilder när du var yngre då?
Nej.
Det kom senare. Ja.
Jag har alltid varit, jag tror att själva frågan varför gör vi någonting överhuvudtaget? Jag tror sällan att svaret vi formulerar i ord på den är speciellt nära den faktiska sanningen.
Utan.
För mig det ärligaste svaret på varför sa du upp det från näringslivet, därför att en klok och grundad plats som tycktes ta liksom hänsyn till hela mig väldigt tydligt flaggade, det är dags att lämna det här. När jag blev munk, jag läste en bok liksom 4 år efter jag hade sagt upp mig i näringslivet, där det beskrevs hur män och kvinnor levde väldigt mycket som på Buddhans tid, engelska som arbetsspråk, som munkar i Thailand. Så var det bara någonting i mig som steg upp och wow, det här har jag längtat efter hela mitt liv utan att veta att det finns. Men jag menar, när jag blev munk så kunde jag ju lägga märke till att det här är ju superexotiskt på alla sätt och vis. Vi pratar annorlunda, vi går annorlunda, vi äter annorlunda, vi spenderar dagen annorlunda, vi klär oss annorlunda. Jag lever efter 500 regler som är 2500 år gamla och helt arkaiska. Och för första gången i hela mitt liv känns det som att jag har hittat hem. Så det skulle jag väl, med min buddhistiska världsbild, så skulle jag väl ha lätt att tänka att det här har jag nog haft att göra med i tidigare liv. Mm. Därför att det var så naturligt liksom, som att trä på sig ett par gamla jeans, du vet, som du verkligen har nött in och gjort dem till dina.
Som en handske som sitter perfekt. Ja.
Och sen är det klart någonstans också beslutet att bli munk, värdegrund. För första gången så hamnade jag i ett sammanhang där tydligt och dagligen genom ord och handling och skrift liksom, det är värdefullt att försöka plocka fram det som är vackrast i människan, i sig själv. Jag fick exemplen runt omkring mig av munkar och när jag såg upp till. Jag läste om det i böckerna. Jag hörde om det från hur de stora mästarna levde sina liv. Här handlar vårt liv inte minst om att försöka att vara lite mer generösa, lite mer tålmodiga, lite mer uppriktiga, lite mer närvarande, lite mer medkännande än igår. Och det var någonting med det som verkligen väckte mitt intresse. Det fanns något banalt över individuell framgång som jag upplevde. Jag kunde liksom sitta på kontoret i Spanien, mitt sista arbete. Om jag sliter som en varg, blir sönderstressad och halvalkoholiserad, så kan jag i bästa fall om 15 år lyckas återskapa livsstilen jag växte upp med. Liksom, förstår ni? Det är kanske svårt att... Vad är det som är så bra med det? Liksom? Det har jag gjort redan.
Ja, precis. För jag tänkte jag skulle bara gå tillbaka till det här. Du kommenterade att du lyckades ta dig igenom Handelshögskolan på kort tid utan att vara intresserad av ett av de ämnen som ingick i kursen.
Fattar du utanför styr man är då?
Ja, men hur kändes det? Alltså, hur påverkade det dig?
Alltså, att lägga mycket krut på någonting man inte har hjärtat i, det sliter ju på själen. Mm. Visst gör det det?
Jo.
Så man fick väl liksom mjuka av livets hårda kanter med lite extra mycket festande på helgerna.
Var det det?
Och så hade jag en flickvän i Göteborg som jag åkte till så fort jag inte behövde vara i Stockholm.
Ja.
Som stod för någonting mänskligare och mjukare och helare. Mm.
Det låter som att du på något sätt delade upp livet då i det här som jag gör på Handelshögskolan. Och så liksom uppfyller mina plikter där.
Ja.
Och sen har du ett annat liv.
Och också ganska, jag var ju trots allt ganska prestationsorienterad fortfarande. Mm. Jag växte upp i en familj där prestation var viktigt. Sport och skola var ju områden där man liksom kunde prestera. Och det fick jag med mig på något sätt att det är viktigt att göra det. Och därför var det ju så befriande när man kom till klostret och insåg att det är liksom svårt att prestera här. Därför det var en helt platt. Det var inte mer värdefullt att hålla ett föredrag för en grupp sjuksköterskor från den lokala stan på studiebesök än att städa, sopa, tvätta. Och jag tyckte väldigt mycket om det, att helt plötsligt så blir vad du än gör under dagen det viktigaste. Och inget är viktigare än något annat, utan det förhandenvarande är alltid det viktigaste. Det tyckte jag jättemycket om.
Mm.
Och de som jag såg upp till, liksom våra våra ledare. De kändes också som att de ofta föredrog och sopa löv längs med stigarna och hålla just ett föredrag eller vad det nu kan vara. Och det tyckte jag också var djupt mänskligt.
Mm.
Jag upptäckte till exempel att på pappret är jag väl akademiker med 3 års högskoleutbildning. Men i själva verket så mådde jag mycket bättre av den ganska handfasta fysiska dagliga verksamheten i klostret. Det är liksom lättare att vara närvarande i sopa en stig än att sitta framför datorn.
Just det, ja. Nej, men jag tror vi är många som kan känna igen oss i din beskrivning av hur man gör en sak av mer eller mindre av plikt eller av gammal vana eller av att man tydligt eller otydligt uppfattar att det finns förväntningar på att det är så man ska göra eller man borde göra eller man borde tjäna de pengarna eller ha den examen eller vad det är. Och sen samtidigt så har man då en annan sida där man på något sätt försöker hitta en del av sitt liv där man är lite mer i hjärtat eller lite mer
visst.
Sig själv.
Ja. Absolut. Jag tror inte jag liksom hade riktigt kostat på mig att fråga mig själv på riktigt vad vill jag egentligen för när jag var 25 år gammal.
Nej. Men vad var det som fick dig att göra det då? Vad hände?
Du menar ögonblicket när jag bestämde mig att lämna näringslivet?
Ja, alltså vad var det som skiftade?
Jag tror att liksom, jag kom från ett väldigt så här humanistiskt orienterat gymnasium. Så lite berömt som liksom det mjuka, snälla gymnasiet i Göteborg. Och till då Handel som var en ganska tuff miljö, ganska cynisk. Första halvan av 80-talet, liksom yuppievågen började rulla på riktigt. Och dels för att jag inte var så intresserad av ämnena, dels för grund av den sociala miljön så tror jag att jag hårdnade lite. Och för att sen fortsätta i näringslivet med saker som jag inte riktigt hade hjärtat i så krävs det också en viss, lite skydda sig själv lite. Sen hade jag en flickvän som kom ner till Spanien och vi trodde att vi skulle leva där tillsammans. Och så bestämde hon sig för att hon ville annat. Och så hade vi en ganska grundlig process där vi bröt upp under liksom 2 veckor med samtal och sådär. Och då var det som att lite av mitt pansar släppte. Så jag blev lite mer sårbar, känslomässigt tillgänglig för mig själv genom den uppbrottsprocessen. Så det var inte, kan ha varit 2 månader efter hon lämnade som jag hade ett väldigt definitivt ögonblick i hemma i soffan. När jag låg liksom med en viss söndagsångest. En krävande vecka framför mig som innehöll flera moment som jag undrade hur ska det gå. Och då hade jag nyligen läst en bok som jag vet att en del av er har läst. Sen och konsten att underhålla en motorcykel. Ja. Och i den så plockade jag upp idén att det är i oss människor som är rofyllt, stilla. Det är mycket mer värdefullt än vad de flesta av oss tror. Det kan stå där i bit, där finns det gåvor. Så där lite amatörmässigt utan att egentligen veta vad jag gjorde så hittade jag på lite andningsmeditation i stunden. Det började lugna sig och det började liksom släppa trycket här över mellangärdet. Och sen från en relativt lugn plats inombords så bara bubblade liksom en tydlig glasklar ingivelse upp. Det är dags att gå vidare. Och det kändes inte som en extern entitet. Det var liksom inte så att någon annan talade i mig. Men det var inte heller min vanliga präglade, betingade personlighet liksom, utan den här rösten kom från en annan plats. Den var lågmäldare, den var mer övertygad, mer övertygande också. Och jag la märke till just att den var inte liksom sista länken i ett resonemang, utan det bara så här, den stod där färdig och sa, så här tycker jag, det är dags att gå vidare. Och av någon outgrundlig anledning så var jag klok nog att lita på den här rösten. Jag kände mig väldigt vitaliserad och levandegjord av den också. Wow, det här känns friskt liksom. Det här känns nytt. Det här känns livgivande. Och efter att jag hade liksom stött på den så tydligt vid ett tillfälle så har den funnits där när jag har behövt den ofta.
Men det låter ju helt fantastiskt om det är så, som du säger att du har ju ett liv och det kan ju inte varit lätt med din flickvän och det här uppbrottet och alltihop det. Men att när du på något sätt stannar upp och öppnar dig för det här så är det som en dörr som öppnas eller en flod som bara kommer där. Alltså ganska starkt och spontant på en gång. Så.
Ja.
För ofta är det väl, kan det vara en mycket längre process när människor söker sig fram till detta eller försöker.
Men du det hittade kan ju också, det? Ja, det kan ju också vara så att den processen hade pågått ett tag under ytan. Men du vet, man är ung, man har lagt 3 års krut på studierna, 3 år i näringslivet, man vill mycket, någon ständigt undflyende lyckohorisont liksom. När jag blir färdig på Handels, då blir det roligt att leva. Så får man första jobbet liksom. Ja, men första utlandsjobbet, då blir det roligt. Och sen första utlandsjobbet, ja, men när jag blir chef utomlands, då blir det roligt. Och så liksom sakta växer insikten.
Nej.
Lyckohorisonten flyr bara undan hela tiden. Jag hinner aldrig fram liksom.
Och så hade du också valt att läsa böcker som Zen och konsten att tvätta en motorcykel. För det är
så de som kände mig väl var inte så förvånade att jag sa upp mig. Medan de som bara kände mig som ännu ett A-barn på Handels, de var ju jätteförvånade.
Vad sa de som kände dig väl?
De visste ju om att jag var ambivalent. Så att de tyckte väl som jag att det kändes friskt. Och sen som alltid du vet, när man stänger en dörr bakom sig så lever man helt plötsligt i en förhöjd grad av osäkerhet. Nästa dörr har inte öppnats än.
Just.
Och det kanske är lättare att leva i det utrymmet när man är 26 år gammal, inte har några barn eller försörjningsplikt och sådär va. Mm. Så att det har jag all ödmjukhet inför, att det känns ju annorlunda för någon som är 20 år äldre och har 3 barn som räknar med att bli försörjda hemma. Mm. Men jag hade möjligheten att verkligen hoppa av det tåget.
Och du hade också den vad ska jag säga, inre styrkan och den envisheten eller den självkänslan eller olydnaden eller vad man nu ska använda för ord, men någon slags känsla av att jag går min egen väg.
Ja, också någon slags, du vet, det här med begreppet tillit som Karl-Erik tog upp vid ett par tillfällen. Det är liksom en konstig fågel. Det känns som att det finns en aspekt av tillit som vi får mer eller mindre av det när vi växer upp. Omständigheterna jag växte upp i och DNA och karma att jag kom in i världen med tycktes i huvudsak ha en god grundtillit. Så att det var liksom inte så att hur ska det gå när jag kom hem, utan det var mer så här, vad spännande, vad händer nu? Så var det nog. Och där är folk olika, det har jag lagt märke till. Att folk har mer eller mindre god grundtillit, och sen är det någonting vi kan utveckla om vi är intresserade av det och sådär.
Ja, säkerligen, men det vi är nog många som får kämpa ganska mycket med just den delen. Ja, precis, det är väldigt olika.
Jag tror att vad som kanske, för att förklara den delen av mitt liv, så är det som att när jag hör de flesta människor prata om sitt eget liv så får jag känslan att de upplever att de kontrollerar mycket i sitt eget liv. Medan jag aldrig i hela mitt liv kunnat kosta på mig och känna att jag kontrollerar de flesta omständigheterna i mitt liv. Jag har alltid haft en väldigt stark känsla för att livet är någonting som händer. Delta liksom, dansa med så gott du kan.
Okay.
Så jag liksom, du vet, det finns folk som sätter upp mål och sånt där. Jag har aldrig kunnat trovärdigt för mig själv sätta upp ett mål i hela mitt liv. Om någonting väsentligt. Det är inte så jag är byggd. Det är inte en styrka eller en svaghet. Det är bara jag är ihopskruvad på ett visst sätt.
Vi är ju också många. Det finns ju någon slags allmän, vad ska jag säga, atmosfären är ju just precis det. Att det ska vara systematiskt, det ska vara planerat, det ska vara genomtänkt och man ska stå för sitt mål. Och, alltså det ligger i tidsandan mycket, precis den saken.
Ja, medan jag kan tycka att allt det bästa som har hänt i mitt liv har hänt helt utanför min kontroll.
Mm.
Ja. Däremot så tror jag att livet är känsligt för intentioner. Så vi måste signalera till livet vad vi har för avsikt. Sådär. Som att någonstans så hoppades jag ju på träffa någon när jag kom hem. Och hon dök upp.
Precis.
Någonstans hoppades jag ju på att få dela med mig av vad det nu var jag kan ha lärt mig som munk.
Mm.
Så att när tillfället bjöds liksom, då klev jag fram.
Mm.
Men det var inte jag som skapade tillfällena i början, utan det var en engelsk meditationslärare som fick lägga om sina planer och då blev jag tillfrågad och så gjorde jag så gott jag kunde. Någon som tyckte jag skulle med i ett tv-program och jag var livrädd och nervös, men jag tänkte kliv fram liksom, svara.
Just det. Precis, och då, nu är vi då inne i den här perioden som kom när du hade kommit tillbaka efter 16 år som munk. Men jag vill ju fråga dig egentligen samma fråga där. Om du nu har tagit ett jättesteg och hamnat i Thailand som skogsmunk och så småningom, för det första så lämnade du Thailand och var munk då i Europa.
Mm.
Och sen så småningom så lämnade du munklivet och klev av. Vad var det då? Vad hände där?
Alltså det, om jag skulle försöka sätta ord på varför jag lämnade Thailand och kom till England, så tror jag att Några av huvudstråken är dels i 7 år i Thailand rätt länge utan att besöka västvärlden överhuvudtaget. Sen kände jag också att det var något obalanserat att leva med bara män i huvudsak. Mm. Kvinnorna fanns där, men lite mer på utkanten. Precis som i många religioner i många länder så får kvinnor inte samma möjligheter som män. Och min tradition hade varit klok nog att skapa en schysst nunneorden när den spred sig till England. Mm. Och jag hade träffat flera av de nunnorna i Thailand. Sen var det också så att i takt med att jag var munk så såg jag att det var, vi skrattade lite åt det, du vet, när vi var unga munkar och nunnor så hade vi alla svaren. För att man läser böckerna och Buddhan visste allt och han har svar på allt och man blir liksom hög på det här intellektuella superbygget. Och sen i takt med att han lever med de här lärdomarna så inser man det är inte lika enkelt som i böckerna.
Nej.
Som verkligheten är inte lika enkel som i böckerna. Så att första gången jag fick undervisa var jag typ 3 år gammal som munk. Då sa vår lärare att vi hade råkat ha 5 svenskar på besök i klostret i Thailand. Och så sa läraren åt mig, sätta dig och berätta lite om buddhism för de här stackars, för de här människorna. Och sen satt jag med dem, jag tog ungefär 2 timmar innan jag tog första inandningen. Äntligen någon som vill lyssna på mig liksom. Medan sen när jag var 10 år gammal som munk och mina kollegor också, då fick vi uppmuntran att börja undervisa på vårt eget vis, testa vattnet. Och då helt plötsligt var jag inte alls lika säker, för då inser man liksom, böckerna är en sak, livet är en annan. Varför sa jag det? Jo, så sista åren i Thailand så blev jag lite mer intresserad av psykologiskt arbete. Det var lite vattendelare, men vår lärare i Thailand tvingades att ha liksom sharings varannan vecka. De thailändska munkarna tyckte det här var djupt komiskt att vi behövde sitta och prata med varandra på så organiserade vis. Men för oss västerlänningar så var det viktigt. Och de av oss som var intresserade, vi gjorde lite mer sånt arbete. Och i England visste jag att det fanns större möjligheter att göra sånt arbete. Mm. Så det var ett annat skäl. Sen var jag kanske lite trött på klimatet. Mm. Sen lockade ju England även med att man fick äta både frukost och lunch. I Thailand åt vi bara 2 mat om dagen. Sen var ju mamma och pappa rätt nöjda med att jag kom närmare hemma. Ja. Sen är jag lite anglofil så jag tyckte att det där med England var lockande. Ja, ja. Och sen var det också så att läraren Ajahn Suchitto som var läraren i klostret jag valde i England. Han hade varit på besök nästan varje år i januari i Thailand. Jag hade läst framförallt en av hans böcker som handlade om Buddhans första föredrag. Som handlade om de 4 ädla sanningarna. Och han hade även gjort teckningar till det, 64 teckningar, och kommenterat dem i en helt fantastisk bok som hette Dawn of the Dhamma, liksom buddhismens gryning eller dammans gryning. Så jag var supertagen, jag läste den liksom eftertänksamt och långsamt 3 gånger under de 6 åren i Thailand. Så jag ville verkligen leva med honom och lära mig från honom. Det var väl några av de huvudsakliga.
Så det, då låter det som inte ett... Nej, nu är jag trött på det här, nu ska jag byta. Utan det var mer ett antal olika saker som gjorde att du liksom förflyttade dig.
Ja, får man nog säga.
Men sen lämnade du munklivet.
Ja.
Och vad var det då? Vad hände där? Fanns det någon ny drivkraft eller var det någonting som hände?
Ja, där var det ett sånt där ögonblick igen. Alltså efter 7 år i England... Så var jag tillbaks lite i, vad ska vi säga, typ kloster-vd. Det var ju så civilekonomrollen var rätt markant igen.
Okay.
Så jag blev väldigt upptagen och bar mycket av det praktiska ansvaret i klostret. Så mycket så att andra lade märke till det också. Jag blev inte utbränd, men jag blev ganska pressad. Och då valde jag att flytta till Schweiz. Därför att där behövde jag inte bära så mycket ansvar. Och någon gång under andra året i Schweiz så var jag satt i meditation. Det blev väldigt stilla inombords. Det var liksom eftermiddag, det som jag kallade blå timmen i Schweiz. För att liksom solen har gått ner bakom alptopparna. Men himlen är blå och den är ljus fortfarande. Och då blir snön på bergen blått. Så liksom allting blir blått. Och jag tyckte väldigt mycket om den tiden på dagen. Min bästa meditationstid. Och när jag hade suttit i en väldigt så där påtaglig stillhet i meditation i kvart, 20 minuter, så var det ungefär samma som gestalt eller röst som trädde fram som när jag var ung civilekonom. Det är dags att gå vidare. Men nu var jag ju istället en medelålders man, liksom, 47 år gammal. Jag hade mer att förlora. Så jag tog tid på mig, pratade med seniormunkar, seniorerna jag litade på, pratade med min. Jag lärde känna en helt fantastisk buddhistisk psykoterapeut som heter Mora Sill, som blev en slags, ja, hon blev min mentor, mitt stöd. Jag hade samtal med henne någon gång varannan vecka. Ex-munkar och ex-nunnor. Jag kände, vid det här laget kände jag fler ex-munkar och ex-nunnor än munkar och nunnor. Så att man gör det liksom inte hela livet, de flesta, utan man...
Ja, det är så. Alltså, folk går in i det där ett antal år och sen så lämnar de. Så det fanns också i ditt mindset då, att ja, det här är
och jag inte... var nästan, jag var väldigt ovanlig, för att jag hade inte blivit förälskad i någon under 15 års liv i celibat. Mm. Jag hade inte haft religiösa dubier. Många har liksom... Jag är nog tibetansk buddhist egentligen, eller jag är nog mer sufi än buddhist, eller kristna gnostikerna är nog min egentliga andliga hemvist. Sådär. Men jag hade varit väldigt trygg och säker på att det var det här jag ville göra resten av mitt liv. Mm. Så när det här helt plötsligt kom så var jag var inte förberedd. Men i backspegeln kan jag ju se att ja, jag hade blivit lite blasé. Ja. Även en sånt exotiskt livsval som buddhistmunk, du vet, gör 15 år av det. Det hinner bli lite same old, du vet ungefär vilka roller du har och vad som förväntas av dig. Någon klok del av mig förstod kanske att det finns bitar i mig som inte blir utmanade här.
Och så fick du också kontakt med någonting då på något sätt som sa att nej, okej, det finns något, ett annat steg du ska ta.
Mm. Så det var också intressant, det var ju samma sak där liksom, att en dörr stängdes, jag lämnade munklivet. Det var inte på något sätt för mig uppenbart vad skulle jag istället. Nej. Och min naturliga personlighet och speciellt mitt tillstånd då, och inte sånt att jag tänkte, åh, jag har så mycket att dela med mig av, nu är Sverige, nu ska Sverige få vad jag har lärt mig som munk. Inte alls. Inte alls. Det var mycket mer liksom en ganska prövosam med ett understatement, men jag föll egentligen in i en depression när jag kom hem.
Ja, det har du ju också skildrat väldigt, väldigt öppet och väldigt nära, hur den första tiden när du kom tillbaka till Sverige var svår. Du hade inget arbete, ingen bostad, ingenting. Va? Och så småningom så hände det då en liten sak här och en liten sak där.
Ja. Du vet, att inte ha hanterat pengar på 16 år, tänkte det. Så jag fick så här ekonomisk panik. Hur får folk ihop det här hemma liksom? Hur har folk råd med att bo och äta och klä sig och resa?
Ja, och med all den utveckling som hade varit i Sverige också under åren då, så allt som hade hänt här.
Ja. Och det är också, märke till, så här, du vet, man lyssnar och hör och sådär. Det talades enormt mycket om kontroll när jag kom hem. Mm. Liksom, privatekonomisk kontroll, social kontroll, familjekontroll, kontroll över sin tid. Mm. Och jag hade liksom levt i ett sammanhang i 16 år där vi uppmuntrades att släppa taget och vila i tillit. Du kunde inte bestämma vem du bodde med, för folk kom och gick hela tiden. Du kunde inte bestämma hur du bodde, för en gång i månaden flyttar man för att hålla sig lätt och ledig kring boendet. Du kunde inte bestämma vad du åt, för att det var det som råkade finnas till hands den dagen som du åt. Du kunde inte bestämma vad du skulle ha på. Ja, du hade ju samma kläder varje dag. Du liksom hade inga pengar, så du kunde inte göra de grejerna som folk gör med pengar.
Nej, du kunde inte sitta och planera och göra.
Nej. Du var en del av ett kollektiv och det var orienteringen. Så att den här hårda individualiseringen som hade börjat innan jag lämnade Sverige, den hade ju gått mycket längre nu. Medan jag hade liksom skolats i gruppens bästa. Vilka luckor ser jag i gemenskapen som jag kan hjälpa till att fylla? Mm. Vad är lätt gjort för mig som ingen annan tycks göra just nu? Och det var kanske någonting jag behövde lära mig liksom, eget initiativ, staka ut din väg liksom.
Ja, just det.
Det hade jag inte så mycket av.
Nej. Jag ska hoppa fram lite mer till nutid, alltså för allt det som har hänt de senaste då, var det nu är 10 åren eller någonting, när du har då så småningom blivit, ja, du turnerar med någonting som inte är en föreställning och inte en föreläsning, och
vad är det då?
Ja, vad är det då? Vi ska inte gå in på det, för det tror jag vi alla känner till rätt mycket om då. Men däremot, jag försöka ta mig in i det som då hände för drygt ett år sedan. Mm. Nämligen att du fick veta att du har fått då den här nervsjukdomen, ALS. Mm. Tack snälla. Och det är ju jag slog upp det, så står det att det är en förlamningssjukdom som bryter ner nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen. Och de celler som aktiverar viljemässigt styrda muskler. Så att det är liksom... Och jag har förstått att du har då symptom i händer och fötter och lite så. Vad gjorde det med dig när du fick den diagnosen?
Ja, svårt att ha perspektiv på det, men... Alltså som många människor så man googlar liksom när symptomen kommer. Så Elisabeth och jag visste ju innan jag gjorde det läkarbesöket att det nattsvartaste scenariot är att de säger att jag har ALS. Och 3 av 3 huvudsakliga symptom var liksom mycket väl etablerade och synliga och påtagliga. Men det är klart att man inte vill tro att man har det. Och läkaren var bra, tycker jag. Hon var liksom med läkarstandard. Läkarmått mätt var hon känslomässigt närvarande. Och jag försökte väl hålla ihop det så länge jag var i rummet med henne, för jag ville ju informera mig om, ja, dra nytta av den tiden. Men sen brast det för mig på ett liksom, chock, bestörtning, förtvivlan. Sen hade jag också en väldigt vacker upplevelse på vägen hem. Elisabeth och jag hade bestämt att jag inte skulle ringa hem och säga beskedet som jag fick av läkaren, utan att vi skulle ta det när vi sågs. Och när jag så småningom hade liksom gråtit närmast vulkaniskt större delen av vägen hem, så liksom var gråten färdig tillfälligt. Och det blev väldigt sådär stillsamt, rofyllt, närvarande i mig. Jag kan uppleva det att när jag gråter ut ordentligt så känner jag mig väldigt liksom ren, lugn, stilla, närvarande efteråt. Och då satt jag liksom bara sista minuten innan jag kom hem och vilade i den här stillheten. Och då var det någonting inombords, som väldigt klok och djup övertygelse som använde inte så många ord som jag gör nu, men dess budskap var ungefär en sån, vad ska man säga, tack alla krafter som är inblandade för att när det nu ser ut som om jag kommer möta mitt sista andetag tidigare än vad jag hade hoppats på, så går jag inte och bär på saker som jag inte kan ställa till rätta eller som jag djupt ångrar. Därför att under de senaste 25 åren så har jag haft dagliga påminnelser och förebilder om att försöka leva livet med ryggen rak, integritet, följa den etiska kompassen, inte slarva med sanningen, inte slarva med liksom det vi kallar en god vardagsetik. Och det var ett ganska sådär, du vet, som ofta magiska ögonblick kan vara så lite överraskande. Jag har alltid vetat att det är viktigt att vara schysst och leva ett liv med integritet. Mm. Men i det här ögonblicket är det någonting autonomt som det kändes som bara vill flagga och säga, hallå, vet du vad? Du är väl förberedd för det här om det blir liksom värsta möjliga scenario. Du kommer att kunna möta ditt sista andetag utan ånger liksom. Och det var jättestort.
Fantastiskt.
Ja, jag var helt uppfylld efteråt. Och sen gick ju Elisabeth och jag igenom vad jag gissar att de flesta går igenom ett sånt besked. Och vi är bägge kloka nog att förstå att man ska inte tro på vad läkarna säger. Mm. Så det blir på något sätt att man både hoppas på det bästa och förbereder sig för det värsta samtidigt. Och tack och lov så är vi båda liksom rätt duktiga på att inte skapa en framtid. Så att säga, inte gå omkring och tänka oss att
det måste det bli, så bli så eller så. Nej, precis. Ja, det låter, det, jag tycker det är fantastiskt att, vad ska jag säga, känna, vad ska jag säga, den renheten eller det lugnet. För jag kan ju också ana, eller bara ana, att det är tunga saker och svåra saker, men att det är väldigt fint.
Jag vet inte ens vad filmen hette. Men jag vet att många av er kommer ihåg den. Det finns någonstans en Hollywood-rulle där en väldigt mäktig, vacker indian går ut i liksom tipi liksom, med fjäderdräkten på, så vitt jag minns, och säger, idag är en bra dag att dö. Liksom.
Det
är någonting med det liksom. Ja, just det. Döden är inte livets motsats. Döden är födelsens motsats. Livet fortgår liksom. Och det är ju inte någonting som jag kan bevisa, men det var så roligt, för pappa gick ju bort förra sommaren. Och vi upptäckte, han valde liksom att få dödshjälp i Schweiz, så vi åkte med och jag ordnade så att det hände. Och vi upptäckte att han har i hela sitt liv haft en oförklarlig övertygelse om att när döden inträffar så är det ridå över, liksom färdigt. Och han är bekväm med det, det har alltid varit helt självklart för honom. Och jag har också haft en lika självklar övertygelse om att det väntar något på andra sidan. Det är såklart att det fortsätter på ett eller annat vis. Mm. Och det var så tydligt, vi har bägge haft det här med oss så länge vi kan minnas. Det är inget inlärt synsätt eller en övertygelse vi har förvärvat. Men jag kan ju tycka idag att jag är väldigt glad över, vad ska vi säga, perspektiven kring döden och det vanemässiga reflekterandet kring döden som jag fick med mig som munk. För det har ju verkligen blivit tydligt att wow, det var inte alltid när jag var munk som jag tänkte så mycket på det. Men nu upptäcker jag att jag är väl förberedd.
Ja, du är marinerad i det, de resonemangen. Ja. Bra, nu så ska vi faktiskt välkomna Karl-Erik Edris in i det här samtalet.
Ja.
Välkommen upp på scen, Karl-Erik. Du är ju föreläsare och författare och allting.
Ja, plåtmakare. Mm. Men jag vill gärna ha vatten.
Ja, du ska få vatten. Du ska få vatten, jag lovar. Slå dig ner. Ska vi ordna detta?
Ja.
Varsågod.
Tack
så
mycket.
Bra så. No.
Ganska fascinerande att sitta och titta på en gubbe som dricker vatten.
Ja. Nej, men du har ju skrivit och talat under många, många år om livsfilosofiska och existentiella frågor på alla möjliga ledder och bredder.
Ja, så är det.
Och jag vet att du nu har förberett ett litet inpass här som du ska komma med om döden och kärleken kanske.
Ja, kan ni tänka er.
Sådana frågor som dyker upp i det här sammanhanget.
Nu är det dags. Jo, men alltså ni som har varit med på våra tidigare prisutdelningar, några kan det väl vara, vet ju att jag då vid det här laget ungefär mitt i brukar göra en liten betraktelse då, som i den här sittningen som vi har efter lunch. Och vi följer den modellen i år också. Och det betyder att jag ska göra ett inspel. Det kommer dock att bli kortare än det brukar vara. Det kan ni glädja er åt redan nu. Men den här gången så kommer jag komma med några tankar kring detta med sjukdom och död. Och det är ju inte det trevligaste av ämnen, men det berör ju onekligen oss människor. Och det är ju något märkligt med vår inställning till döden. Alltså när man som Björn blir diagnostiserad då med det som påstås vara en dödlig sjukdom, så är det för många vad som krävs för att döden alls ska bli närvarande i dessa människors liv. Och många tänker ju då, oj så förfärligt, Björn löper stor risk att dö. Men jag som är mer kallhamrad säger ju då att som om man inte alltid har gjort det. Som om vi inte alltid har löpt stor, alltså vi har ju alla, löper ju alla alltid stor risk att dö.
100% faktiskt.
Ja, för att säga det väldigt tydligt då, ingen av oss kommer att komma härifrån med livet i behåll. Och ingen av oss vet med någon större säkerhet när det är dags att dö. Så är det bara. Sen kan man ju tycka att det är märkligt att läkare finner det nödvändigt att säga till Björn att han har högst 5 år kvar att leva. Men å andra sidan så kan man själv kanske bara ha en vecka kvar utan att någon har sagt ett knyst. Så döden är alltid närvarande oavsett vad vi tycker och tror om saken. Och den är en utomordentligt viktig del av livet. Och sen är det ju då en annan sak att den inte är särskilt populär. Och att den vanliga inställningen är att man vill blunda för dess makt. Och att man kan vara nästan paniskt rädd för den. Men det som är min poäng nu det är att om man väljer att blunda för döden av rädsla. Eller av någon annan anledning så är det en dålig livsstrategi. Jag tycker faktiskt att som en del i att leva klokt som människa behöver man bli vän med döden. Och med det menar jag inte att man ska längta efter den i tron att det är tillvaron som död är mycket bättre än tillvaron som levande. Eller att man ska begå självmord i tron att det ska lösa ens problem. Utan jag menar något helt annat. Vänskap med döden är ett resultat av att man lever på rätt sätt. Så det jag sitter och säger här är alltså att vänskap med döden är en naturlig följd av att man som människa lever på rätt sätt. Och essensen i denna vänskap med döden det är att leva så att man inte behöver känna och tänka att det ena eller det andra som man har gjort i sitt liv skulle behöva ställas till rätta. Döden är den största av, alltså i särklass största av alla läromästare i levandets konst. Alltså den påminner oss om att om vi lever så att vi inte lämnar den påminner oss om att om vi lever så att vi inte lämnar tunga spår av ånger, skam och skuld över hur vi har hanterat olika situationer i livet, så kommer vi att kunna möta döden i en försonad känsla av frihet och fullbordan. Vi känner då att det liv vi har haft är färdiglevt, och att det naturliga då är att ta ett steg ut i det delvis okända. Men det är ju inte lätt att leva så. Alltså det vet vi ju alla som sitter här. Det är mycket svårt att alltid vara mönstergilt klok. Så därför så lämnar vi alla då och då spår efter oss av ånger och skam och skuld över hur vi hanterat olika känslor i livet. Men vi behöver ju inte låta dessa spår bli som en stinkande hög av inre avskred som vi under stigande inre smärta då försöker blunda för och undvika. Utan livet fungerar så att kärleken i form av förlåtelse och slutligen försoning kan få sista ordet. Så den tanke jag försöker få fram här då, det är uppmaningen att satsa på att bli vän med döden. För ska man kunna bli vän med döden, så måste man leva livet så som det ska, levas, sant och kärleksfullt. Och när det är dags då att ta steget ut i det okända, genom den port som många redan gått igenom, så tas steget i en känsla av djup tacksamhet och fullbordan. I det väl levda livet så är döden välkommen. Och det är ju ett uttalande som kan ses som en ren provokation i en tid som vår. Finns det något som är mer impopulärt än döden? Det är nästan alltid något fel på den. Antingen kommer den för tidigt eller för sent, eller så är det fel orsaker. Jag är alltid fullt av synpunkter. Ja, vi är efterlevande alltså. Vad den döde tycker, det bekymrar oss mindre. Men som jag hörde då på ett lättviktigt radioprogram för många år sedan, det är säkert okej att vara död. Det är i alla fall ingen som har hört av sig och klagat. Så frågan jag ställer mig då inför alla dessa synpunkter är om döden verkligen kan komma vid fel tidpunkt och av fel orsaker. Att vi inte gillar döden är ju en sak, men det är inte samma sak som att vi vet något reellt om varför döden kommer som den kommer. Vi människor gillar förstås att sätta oss till doms då över andra människor och över livet och därmed också över döden. Men vad vet vi egentligen? En del av er känner kanske till den bibliska figuren Job och har inte avläst hans bok. Den handlar om att Job klagar på allt som har hänt honom. Hur orättvist och jävligt det är. Han vet verkligen bäst. Men efter att ha brottats länge med Gud drar han till sist slutsatsen, citat: ja, jag har talat om det jag inte begriper, det som är för högt för mig, det som jag inte vet något om, slut citat. Alltså till sist så insåg Job hur det var, att det hör till människans lott att lära sig att släppa sitt beskäftiga sätt att döma och bedöma. Job insåg till sist att livet var klokare än han själv. Och att det är bättre att ödmjukt försöka förstå varför livet bjuder på det bjuder på än att bittert beklaga hur saker och ting är. Sen finns det en annan sida av det här med Björn och hans sjukdom som jag redan berört en smula. Och det är detta att läkarna så frikostigt förkunnat att han har högst 5 år kvar att leva. Faktum är att ibland har läkare rätt, men ibland har de fel. Och en sak är alldeles klar, vi människor behöver då inte, definitivt inte dö av respekt för läkares mer eller mindre välunderbyggda gissningar. Personligen tycker jag att läkare som kommer med den här typen av förutsägelser egentligen hamnar i samma läge som den ukrainske premiärminister som vid en politisk konferens av något slag väckte den dåvarande franske presidenten Jacques Chiracs irritation. På en presskonferens efteråt frågade en journalist vad Chirac tyckte om det premiärministern sagt. Och svaret blev: han missade ett bra tillfälle att hålla käften. Så därför så tänkte jag så här. När läkare uttalar sig som de gjort i ditt fall, Björn, och gör det i många andra, så ägnar de sig åt nocebo, som jag sa tidigare. Alltså att som ett slags vodopräster försöka stärka sjukdomens kraft, så tro inte på sånt. Och tro inte på dem som i sin tur tror på den typen av utsagor. Låt mig istället berätta en historia som visserligen inte handlar om ALS, utan om en yngling som led av en svår hudsjukdom. Jag läste den här historien för många år sedan i en bok av en person som heter Bruce Lipton. Och den handlar om en läkare vid namn Albert, eller Albert kanske, Mason, som försökte bota den här hudsjukdomen med hypnos och han lyckades. Men till saken hör att när Mason gjorde sin insats så visste han inte att sjukdomen i fråga ansågs obotlig i kraft av att den var genetisk. Och när han sen försökte upprepa sin bedrift, fast han var medveten om vad det var för sjukdom som han skulle försöka bota, så lyckades han inte. Och Mason förklarade då sitt misslyckande med att det han trodde om sjukdomen. Han menar att när han behandlade nya patienter så kunde han inte återskapa den kaxiga attityd som han hade som ung läkare när han trodde att han behandlade ett svårt fall av vårtor. Så alltså intressant nog så är obotliga sjukdomar inte lika obotliga om obotligheten är okänd för både läkaren och patienten. Det var något att tänka på. Det finns ju något med hur sjukdomen eller hur sjukvården tänker om människan och hennes sjukdomar som gör att vi har börjat att tro att människan inte skiljer sig så mycket från en maskin. Alltså vi har faktiskt fått för oss att vi fungerar som maskiner av kött och blod. Och läkarna ägnar sig därför åt att karva i och ta bort sånt som ses som sjukt eller att byta ut delar. Och sen är det här då med att man ska tillsätta olika kemikalier i hopp om att det ska få kroppsmaskinerna att fungera lite bättre. Men en människa fungerar inte alls som en maskin. Alltså vi liknar mera ett speciellt energimönster. Och så koagulerar liksom en form av kött och blod där som en slags kropp. Det är ett slags energimönster som är grejen. Och det är därför som det går att bli frisk genom hypnos, som i det fallet jag pratade om. Eller på många andra sätt, homeopati eller akupunktur eller handpåläggning. Alla mannen från Snåsa, om ni såg den där filmen om honom på tv. Det var ett tv-program i alla fall, någon norrman som var bra på att lägga händerna på folk så de kände att det var något alldeles särskilt med det. Och det att den här sortens botemetoder bekämpar ju den vanliga sjukvården och betraktar som felaktiga. Och så här, det måste skäras eller ätas kemikalier om det ska gå till på rätt sätt. Detta om detta. Sen är det ju så att det inte är fel att dö. Och du var ju redan inne på det där som jag kommer att berätta nu, att den rätta tidpunkten för att dö finns. Och det var en film på 80-talet då, och den, alltså var den här fantastiska eller magnifika filmen med den stolta indianhövdingen vid namn Windwalker.
Mm.
Ja, så han tror sig veta, som han uttrycker, att this is a good day to die. Detta är en god, bra dag för att dö. Och så går han ut i skogen och lägger sig för att just dö. Alltså här var det inte tal om att vara sjuk eller ligga på sjukhus, utan här handlade döden om något annat. Nämligen att när livet är fullbordat, då ska man dö, vare sig man är frisk eller sjuk. Men han fattade snart, ganska snart, att han hade missbedömt situationen. Han måste helt enkelt resa sig upp och fortsätta att leva. Hans liv var ännu inte riktigt fullbordat, trots att han trodde det. Och det som framförallt fanns kvar och överraskade honom, det var att han skulle återse sin son som jag inte hade sett, jag tror på 30 år eller någonting sånt. Och resten av filmen handlade om den här livsfullbordan. Och när den var avklarad så kunde hövdingen dö. Så det här med döden är relaterat till att livet är fullbordat. Så det finns alltså en rätt tid för att dö. Och för min egen del brukar jag säga att det är två orsaker behöver verka för att man ska dö. En inre och en yttre. Och det helt avgörande är att den inre orsaken är på plats. Det vill säga att ens liv är fullbordat. Det är den viktigaste orsaken. Man kan helt enkelt säga att den yttre orsaken till att döden inträffar är en verkan av den inre orsaken. Och denna yttre orsak är ju oftast en sjukdom, men det går bra med vilken dödsorsak som helst. Eller så kan man göra som Windwalker. När ens liv är fullbordat så dör man frisk. En död lika odramatisk som att somna och dessutom en liten ekonomisk katastrof för alla som tjänar pengar på människan och hennes sjukdomar. Så detta om detta. Ja, i helvete har jag inte med alla papper. Ursäkta språkbruket.
Kan få ett av mig.
Eller det. Det. Nu ska ni få se något kul. Nu ska jag gå och rota i portföljen. Alltså det var ju mycket märkligt. Men jag läste ju inte igenom det innan. Men jag måste tydligen ha kvar det här någonstans. Ja, tänk hur det kan bli. Ja, här var det ett papper till.
Vilken tur. Annars hade vi alla undrat väldigt mycket.
Ja, men alltså ja, det är skönt att bli utskrattad, kan jag säga. Det är ju ett tillräckligt seriöst ämne för att man ska kunna unna sig och skratta lite. Utan jag har bara avslutningen, så det var ett rätt viktigt papper. Och jag kommer ju inte ihåg den eftersom jag inte har lärt mig det utan till. Jag kan ju som en ren parentes säga att när jag gick i skolan så tyckte jag det var underbart att ljuga ihop olika orsaker till varför jag inte hade lärt mig psalmverser utan till. Så jag har heller inte läst mig det här utan till. Men jag ska inte fördjupa mig nu mer i detta med döden, utan jag ska som avslutning på min utläggning då bara säga till dig, Björn, då att inte dra några förhastade slutsatser om att livet är fullbordat, utan kan tro på den andra akten i din mission. Det finns ju så mycket konstigheter och föreställningar kring döden, och så mycket mörker kring detta, och så mycket rädsla och så mycket lidande och så mycket skit, va? Så tro på den andra akten av din mission, alltså den akt där du kommer att kunna undervisa medmänniskor i hur man ska leva, som jag sa förut, för att det inte var sjukare än nödvändigt, och för att rädslan för döden ska upplösas i intet och ersättas av kärlek då till en själv och medmänniskorna. Men skulle det då trots dessa mina förhoppningar vara så att din själ vill att du ska dra dig tillbaka från det jordiska inom några år, så låt då inte mina ord och ett vackert prishjärta komma emellan. Utan vi är alla antingen på den här sidan förlåten eller på den andra. Mm. Och då behöver vi ju alla byta gestalt i vårt arbete för att människan ska förstå och leva efter insikten att livet är evigt och kärleken har sista ordet. Mm. Mer än det hade jag inte att säga. Nu är det slut på alla papper.
Ja, vad säger man? Vad säger du, Björn?
Om vad?
Ja, om något av detta.
Vad som faller dig in?
Ja, vad som faller dig in. Är det en bra dag?
Jag lägger märke till att jag tycker om att lyssna på Karl-Erik. Ja. Jag är också lite tagen av hur uppenbarligen mycket förberedelser du faktiskt har gjort. Två stycken saker du har delat med oss här idag. Det värmer.
Ja, men det var ju själva grejen att jag skulle göra det, tycker jag.
Jag blir tagen av det. Mm. Vad har jag att säga om det du sa? Ja, det är väl lite sådär, du vet. Det är som att alla människor vet om att de kommer att dö här. Mm. Fast att det ska liksom delges allt under hakan. Mm. Det är ett livsarbete, skulle jag säga. Mm. Och utan att riktigt förstå det så pågick det i arbetet. Ni har ingen aning om hur extrem livet var som munk. Liksom. Det första du ser när du kommer in i meditationshallen i vårt kloster i Thailand, det är liksom ett människoskelett i ett vitrinskåp i full storlek. Mm. Det var en djupt deprimerad kvinna som hörde till församlingen, som en dag bestämde sig för att sätta punkt. Och i sitt testamente skrev: jag vill att mina ben liksom går till klostret, så att de som kommer dit har en möjlighet och mycket handfast påminnas om att en dag tar det slut. Mm. Klostret fungerade även som kremeringslunden för byarna runt omkring. Mm. Så under de 7 åren i Thailand så var det hundratals kroppar som jag såg först hemma i sitt hem, för att de ville alltid att vi skulle komma och sjunga välsignelser. Och i ett tropiskt klimat med en öppen kista i vardagsrummet så är det väldigt påtagligt liksom. Den vi tyckte om, älskade, minns inte här längre. Det är en kropp som håller på att ruttna. Mm. Och dag 3 så tog släkt och familj och vänner kroppen till klostret. Och så hade de förberett med en brasa på ett visst ställe. Mm. Och vi förväntades att bidra med liksom välsignelser och stöd då också. Så att liksom, många hundra kroppar jag har sett i olika grader av brunnit upp. Sådär. Mm. Och det är någonting med att se den fysiska kroppen död. Mm. Jag tycker det är djupt olyckligt att det moderna förfarandet i Sverige är att typ man kommer till sjukhuset och så berättar sjukhuspersonalen att personen du är här för har dött. Och så ligger de i ett kylrum någonstans. Mm. Jag tror det är viktigt för oss att rent fysiskt se kroppen. Liksom. Då informeras mer av oss än bara huvudet. Mm. Jag var med på många flera obduktioner i Bangkok. Det är en konstig exotisk del av buddhism att buddhan underströk. På den tiden satt man liksom, de som inte hade råd att kremeras på buddhans tid, de las på ett visst ställe, charnel ground heter det på engelska. Och där låg det alltid kroppar i olika grader av förruttnelse. Han tyckte det var en väldigt bra idé för människor att besöka de platserna och påminnas om kroppens liksom, slutdestination. Mm. Så på det sättet så har jag liksom fått extremt mycket exponering för påminnelsen om att det tar slut en dag. Jag märker att jag har aldrig gått in i bitterhet. Jag har inte hittat min inre jobb än.
Nej.
Det var väldigt fint. Någon som skrev till mig efter jag berättade att jag hade fått det här beskedet. Så sa de, först blev jag jättearg och tyckte det var så orättvist. Liksom, varför Björn? Mm. Fast sen tänkte jag lite mer och så kom jag på det. Ja, men han är kanske bättre förberedd än de flesta. Så att det kanske är, liksom, mm. det är inte helt orättvist ändå. Det är svårt att få utan perspektiv för det. Jag gör ju bara vad jag gör. Mm. Jag skulle kunna gå så långt som att säga att jag kan inte tänka mig ett större äventyr än det som tar vid när jag har tagit mitt sista andetag.
Nej.
Den sortens andlighet som har varit mest levande för mig i många år nu. Där indikeras det ganska tydligt att passagen till vad som kommer härnäst efter det ögonblicket är kanske den största, mest uppenbara och öppna dörren in till ett uppvaknande. Därför allt det som vi egentligen inte är, det tar slut när kroppen dör. Någonting fortsätter. Du ställde förut, så sa du att det finns tre saker som är viktiga i ett människoliv i ditt anförande på morgonen. Och den första frågan, vem eller vad är jag? Det kommer finnas en exceptionell möjlighet när allting som vi egentligen inte är, kropp, känslor, kropp, tankar, minnen, allt det där, va? När det upphör, vad finns kvar? Så där finns det en viss sådär, okej, det här är inte bara ett mörker och något hemskt, utan det är också en exceptionell möjlighet. Och det vet du själv att det är många som har ett uppvaknande i det här livet genom att tänka sig vad som händer när vi dör. Ramana Maharshi till exempel. Så jag vet inte om jag svarar på vad du sa, jag bara spinner loss lite.
Ja, jag tycker du spinner loss bra. Så det bara att fortsätta att spinna. Nej, men jag kan ju säga något där att jag känner väl så här att det jag fäst mig vid döden, det är det här läromästarskapet. Alltså att hur gör man för att skilja sig med hedern i behåll från sitt besök här? Alltså om man lämnar då en hel hög av saker som man skäms för eller egentligen ångrar eller inte vill stå för, så blir det otroligt smärtsamt. Mm. Men om man kan göra allt genomskinligt så att man liksom, ja... Så är det att när det är färdigt, så åtminstone så känner jag så, att känna att man lever med tillräckligt lätt packning för att kunna dö vilken dag som helst.
Exakt.
Alltså att saker alltid är färdiga. Man kan ju ha förhoppningar om ett liv. Man kan säga, ja, så tänker man stå där framför spegeln och ser inte allt för jävla anskrämlig ut. Så tänker man kan göra några decennier till och göra lite nytta. Men samtidigt känslan av trygghet i... Att ja, men blir man bortkopplad så är det någon nivå av tillvaron som talar om genom detta att ja, men du hade ju gjort ditt. Fast du hade bitit dig fast som en gammal bulldog vid det du kunde och tyckte om det, men det behövdes inte längre, tack och adjö, va? Så att man måste ha de här perspektiven som du sa om att ja, men jag lever fortsätter gärna, men är det meningen att jag ska dra så varför inte? Folk har ju dött
först. Ja, visst. Det är lite så här, dels jag vill inte liksom argumentera för positionen, för det är jag inte kapabel till och den är lätt att invända mot. Men det finns ändå en grundinställning hos mig som är liksom nästan postrationell. Typ universum gör inga misstag. Sen att jag inte ser hur det hänger ihop, det är en helt annan historia. Ja, visst. Och samma sak det här med, okej, varför skulle jag bli bitter över att jag kanske inte får vara med så länge som jag skulle vela till. När jag tittar tillbaka på vad jag har fått vara med om, så är det så här, jag har ju levt tre liv.
Ja.
Mm. Jag har ju levt liksom ett ungt och spännande liv, gjorde de sakerna som unga ofta gör. Och sen så skiftade det till någonting helt annat som var väldigt ovanligt. Och det är jag djupt tacksam för att jag fick vara med i 16 år. Och sen fick jag ett tredje liv liksom. Med Elisabeth, barnen, ett arbete som jag varje morgon vaknar och tänker. Hur blev det så att jag får betalt för att vara mig själv? liksom.
Ja.
Så det är lite så. Och det är en abboten i det australiensiska klostret jag var i 2 veckor när jag lämnade Thailand för första gången. Han är väldigt sådär populär och karismatisk och säger en del saker som jag tycker om. Och någon gång satt jag i Thailand och lyssnade på ett kassettband där han hade hållit ett föredrag. Och hans vision om hur det sista ögonblicket skulle vara, det var som det kändes när han som ung man kom ut från en pub där Led Zeppelin just hade hållit en liten konsert under tidigare delen av sin karriär. Och så liksom kom han bara ut till det friska nattluften och under stjärnorna. Wow, vilken tripp liksom.
Ja.
Och det är så att säga, så skulle jag vilja möta döden. Och det känns inte alldeles omöjligt. Att faktiskt vara tacksam för det som har varit istället för någon slags brustna förväntningar, eller vad man ska säga.
Ja, alltså livet vet bättre än en själv. Sen kan man ju vara orolig för sin kropp. Man kan ju tänka, man vill ju inte bli plågad ihjäl, utan därför är ju Windwalker det där, det är ju snyggt. Han är inte sjuk, men han känner att livet är slut och så lägger han sig och dör och det är helt odramatiskt. Men kroppen, man kan ju känna att kroppen vill ju inte, det ska ju inte göra för ont och det ska inte vara för utdraget.
Och det är också, det är lätt att sitta här och tycka saker om hur man ska hantera de senare faserna i livet.
Ja.
Men många av oss tvingas ju genom mardrömslika passager mot slutet.
Ja.
Och då kan man liksom, det kan inte lika nära att vara filosofisk och jämnmod och hej och hå liksom.
Nej.
Det får man väl se då.
Ja.
Ja.
Men alltså man kan ju i alla fall, jag kan tänka så där att det kanske, om man är väldigt klar med levandet, alltså att man känner att man har varit ärlig, man har, alltså att det är rent på något sätt på insidan, så kan man tänka, då kan jag ha den barnsliga fantasin att då slipper man kanske möjligen lite lindrigare undan.
Inte så lite. Det är liksom den här gesten jag har börjat använda mycket när jag är ute och pratar.
Ja.
Och liksom allt du inte har släppt taget om innan du dör, kommer du att tvinga släppa taget om när du dör. Och den processen kan vara ganska så mardrömslik liksom, med de sakerna som man håller så här. Och samma sak när någon i ens närhet dör. Jag hade ju en brorson som dog i en hjärntumör 10 år gammal för 8 år sedan. Och jag gick i psykoterapi under den perioden innan. Därför liksom, det blev ju att det handlade mycket om hans resa och hans föräldrars resa. Och det blev så himla tydligt att det enda jag ville säga till honom, den här lilla killen Jesper på 10 bast, liksom, det är att släpp taget, oroa dig inte för oss.
Mm.
När det är dags så bara gå. Vi fixar det här, vi som är kvar. Vi tar hand om varandra. Och det var samma sak med pappa gick bort förra sommaren. Det var det jag ville kommunicera till honom också. Oroa dig inte för oss.
Nej.
Vi fixar det här. När det är dags så bara släpp taget, vänd dig om och gå.
Ja.
Och det, liksom, det blev så tydligt i de 2 människornas död att det var det som var det jag ville förmedla. Och nu är det dags att förmedla det till mig själv för en eventuell dag när det kommer att hända.
Ja, och vi behöver alla göra det, för det finns ju inget som tyder på att det kommer att bli något årsmöte i regelkommittén för hur människolivet fungerar om man bestämmer sig för att avskaffa döden så att alla kan få fortsätta och rota på i samma. Jag menar, efter ett antal decennier blir man ju lite halvtrött på sig själv och tänker att tänk bara hålla på i några 100 år till.
Evigt liv liksom. Skulle vi ens vilja ha det?
Ja, man står där i sin överfulla garderob och tittar på om 500 år på slipsar som man inte har slängt bort från 1980-talet. Vilken jävla mardröm. Man skulle ju kunna.
Och sen tror jag också det finns, nu spinner jag loss lite så här. Det finns också en fara i att varför ambitiös med att dö väl?
Ja.
Ah, ja.
Är ni med mig?
Ja, det är klart.
Liksom,
ja.
Titta på där Elisabeth Kubler-Ross.
Mm. Den bästa liksom, döden i världen.
Ja, biblarna kring kloka förhållningssätt till döden. Flera böcker om det. Och hennes egen död, så vitt jag förstår, var liksom kaotisk och förtvivlad. Så att jag tror också det gäller att, jag vet inte,
Ta det på uppstuds.
Ta det på uppstuds. Jag är en sak i taget. Liksom. Ja. Vem vet? Vem vet?
Nej, men jag tror att en grundregel är att försöka göra saker färdiga, som du sa, ja, den här gesten. Du fick mig då att tänka på min kära fru som läste någon, för många år sedan, någon roman av Doris Lessing, där någon avig äldre dams sista replik när hon dog är: det är orättvist!
Ja, visst.
Ja, hon var väl 90 eller något sånt. Alltså, ja, vad ska man säga? Det är ju enklare.
Alltså, i buddhismen är det väldigt tydligt att, vad ska man säga, tillståndet du är i ditt sista ögonblick är nästan skrämmande viktigt för vad som händer sen.
Jo, men det är väl liksom att man kommer igen, får en viss riktning.
Ja, visst. Mm.
Så.
Man blir utsorterad. Får jag ställa en fråga då? Du är ju ute och möter många människor och pratar om olika delar av livet och så. Kommer den här typen av teman upp då?
Ja, det gör det. Det gör det. Jag tar väl upp liksom, jag vill inte att min diagnos och eventuella föresikter liksom ska bli något saftigt skvallermaterial som man kan väcka uppmärksamhet och sympati med. Utan jag försöker att, tar jag upp det så tar jag upp det av en vettig orsak. Mm. Och den vettiga orsaken som gör att jag ofta tar upp det mot slutet är att jag har en passage i mitt föredrag där jag pratar om etik. Och det var så härligt att höra Karl-Erik betona värdet, vikten av att liksom ställa undan det man kan, se till att inte bära på för mycket ånger och oförrättelser och vad det nu kan vara. För att den där upplevelsen av att någonting inombords påminner om grabben, du är rätt väl förberedd, det finns inte mycket skit i garderoberna liksom.
Nej.
Så försöker jag använda det liksom istället då.
Ja.
Och sen är jag ju av min natur ganska så här, jag är ju naturligt personlig i det offentliga rummet, så att de flesta som kommer och lyssnar vet ju redan om det.
Ja, just det.
Så jag behöver inte säga så mycket om det, liksom. Folk tolkar ju vad jag säger genom det filtret.
Nej, men jag tycker ändå att det är otroligt värdefullt att ta upp temat kring döden och förhållningssättet till precis det här som du säger, att släppa taget, att se att det kommer att gå bra, att det går bra att dö, liksom, så,
att
ingjuta den tryggheten. För det är någonting vi alla behöver få höra och få känna på riktigt, för det talas så väldigt, väldigt lite om det.
Det var lustigt, för en dag är kanske lite sådär hemligstämplat, men vad som händer vid Hillesgården, det stannar i Hillesgården. En av de få sakerna som faktiskt har hjälpt mig rent hälsomässigt, det var sådana här ayahuasca-resor som jag gjorde förra vintern. En sån här traditionell hallucinogen örtmedicin som används av sydamerikanska indianer i 5000 års tid. Men då hade jag så hemska mardrömsupplevelser under de här inre resorna också, så att jag blev liksom tillfälligt rädd för döden faktiskt, för att det var så otäckt. Så i somras när jag var på retreat med min andliga liksom förebild nu för tiden, hade jag känt det, så frågade jag om det och liksom nämnde just att jag hade blivit lite rädd och så. Och så talade han först lite om alltså dödsupplevelserna under hallucinogena inflytandena är helt väsensskilda från den faktiska dödsupplevelsen liksom i ett nyktert människotillstånd. Och sen var han tyst lite, så sa han: men det enda jag egentligen vill säga till dig är att jag oroar mig inte det minsta, du kommer klara det här hur fint som helst.
Ja.
Och det var så där, ni vet, ibland behöver man bara någon som säger det ordnar sig på ett trovärdigt vis, och han är någon som jag ser upp till en gång. Det var så här, vad skönt.
Vad underbart.
Ja, det
finns ju någon, jag vet inte om det är någon person eller någon grupp, men de gör såna här små vägskyltar, såna gula vägskyltar med röd kant. Och så står det: allt kommer att bli bra.
Ja,
och de där skyltarna kan sitta då mitt ute i skogen någonstans eller på de mest märkliga ställen. Och det är precis det man ibland behöver höra.
Ja.
Allt kommer att bli bra.
Men man ska ju helst höra det från någon trovärdig avstånd.
Vägverket eller trafikverket är bra.
Men du var ju inne på något väldigt bra där när du pratade om kontroll. Alltså det här att man, om man ska tro att man förstår bäst själv.
Mm.
Alltså det är en mycket stor sak i livet om man kan komma till den punkten att man börjar att lita på att livet bjuder en på det man ska, att livet är klokare än en själv. För det där när man ska ratta och styra och planer, ja, det är väl okej.
Döden är den yttersta skymfen mot vårt kontrollbehov.
Ja,
så är det.
Ja.
Men jag menar, det är väl underbart.
Får jag sticka in ett citat då faktiskt som jag plockar med mig från. Stina Markfors fick ju Hillesgårdspriset för ett par år sedan här. Hon arbetar med Tillitsverket som gör olika insatser både för barn och för vuxna om att öka både tillit och skapande i sina liv.
Vi lyssnar.
Alla kommer ju undra hur ska detta gå?
Ja, allt annat har ju gått bra.
Allt går bra. Ja. Nej, men Stina, det fanns en film som de har gjort på Tillitsverket som jag har tittat på när vi förberedde det priset. Och då fanns det något citat som jag fastnade så för som var så här. Skapandet är som kärleken som lyfter oss uppåt och inåt. Realismen släpper och vi ser mer än ytan. En ny dimension av livet framträder. Mm. Alltså det är så bra. Skapandet är som kärleken som lyfter oss uppåt och inåt. Realismen släpper och vi ser mer än ytan och en ny dimension av livet framträder.
Jag skulle kanske byta ut skapandet mot andligheten. Och så skulle jag byta ut realismen mot materialismen. Är du med mig?
Absolut. Ja.
Så absolut. Det är väl lite sådär också. Ju närmare döden du upplever dig själv att vara, förhoppningsvis, ju viktigare blir livets andliga dimension för dig.
Ja, men du förstår också att den är verklig. För det tycker jag är, om jag ser till min vardag, när jag inte kanske pratar så mycket om just de här sakerna då, men där man kan känna att många slår ifrån sig så förskräckligt. Och håller sig dit och det de kallar då för realism eller materialism. Ja. Och jag tycker att det är sorgligt. Därför att jag upplever själv i mitt liv att det, ju mer du kan släppa, desto mer hel känner du dig.
Eller hur?
Ja.
Eller hur?
Ja, så att det finns ju något som där. Att man kan komma till den där punkten där man liksom, alltså om man kämpar och försöker att få det. Jag kanske vill säga så här att förstå sitt eget bästa är nästan omöjligt. Men det är otroligt fort. Ändå anser man sig att man förstår sitt eget bästa. Men alltså, överreklamerat. Man gör så gott man kan och strular fram i tillvaro. Och sen kan det ju skita sig på väldigt eleganta sätt. Så att det blir helt annorlunda. Och mycket bättre än vad man själv hade kunnat räkna.
Ja, du vet den här daoistiska symbolen.
Ja.
Du vet den här tennisbollen. Ett vitt fält med svart och ett svart fält med vitt. Och om man tänker sig det vita fältet, välsignelse, har en svart prick. Varje välsignelse bär frö till en förbannelse.
Ja.
Och på motsatt vis, det svarta fältet en förbannelse, vit prick, varje förbannelse bär frö till en välsignelse. Så det använder jag mig av ganska mycket nu. Så den där delen av mig som säger det här är en förbannelse, eller det här är en välsignelse, eller det här är det bästa som har hänt, eller det värsta som har hänt. Kanske, kanske inte.
Jag har en sån här bild som jag använder i ett skede av mitt liv där det hände väldigt otippade saker som jag inte själv hade kunnat räkna ut innan. Och då beskrev jag det som att nej, men det känns som att livet är precis som en berg-dalbana. Man åker liksom upp väldigt långsamt och man tycker det är ganska läskigt. Man går och åker uppåt och man känner ju i alla fall vilket håll det går. Man ser liksom att man kommer högre och högre. Och sen går det ner och det går jättefort. Och sen plötsligt så svänger det och det hade man aldrig kunnat förutse. Man hade ju ingen aning, man trodde man var på väg åt det där hållet. Men plötsligt är det så, då ser man ju den där utsikten istället. Och så är man ju på rätt väg rakt in i någonting helt annorlunda. Och det har jag känt sen efteråt att det är precis det som, som jag uppfattar att du pratar om nu här. Va? Att man kan inte veta.
Nej. Men
man måste försöka ta det till sig. Att, ja, så är det.
Och det är ett av skälen till att jag inte är lagd åt att har du ett mål och delmål och handlingsplan och hej och hå. För på något sätt så har jag hela tiden fått lära mig, liksom ända sedan jag blev intresserad av buddhism, att är vi närvarande, har vi lite fri uppmärksamhet, lite tillit i livet, så kommer vi att få veta vad vi behöver veta när vi behöver veta det. Medan förhoppningen att få the game plan i förväg och få veta tre steg framåt, jag kan inte se att livet någonsin har bjudit mig det. Och när jag tror att jag har the game plan för de närmaste 12 månaderna, då vet jag att jag är förvirrad.
Ja. Jag tänker på en, jag jobbade ju som spärrvakt i många år. Jag tänker på episoder där som när tågen var försenade. Så var det en del personer som till karaktären var sådana att de trodde att jag hade en röd knapp. Och när jag såg dem i ögonbrån så tänkte jag, idag ska den jäveln inte komma hit till jobbet. Och så tryckte jag på den röda knappen och alla tåg stannade. Och de kom då fram och skällde ut mig för att jag är en representant för ondskan i form av SJ. Så då har jag till och med blivit hotad till livet i sådana situationer. Folk kan bli gått in i förbannat. Ja. Och när jag hade varit utsatt för det tillräckligt många gånger så tänkte jag följande tanke. Hur kan de vara så säkra på att de missar något bra? Och så såg jag fantasin framför mig att den här personen som just har skällt ut mig, hade han kommit i tid så hade han blivit överkörd på Sveavägen. Och den som skulle köra över honom och döda honom kom i tid. Man själv kom han 10 minuter för sent, tack vare SJ. Och här står han och skäller ut mig av denna tid. Alltså som en illustration av att de föreställningar man, vad vet man egentligen när man gör sina bedömningar? Vad vet man?
Man vet väldigt lite.
Men är man väldigt säker på dem så kan man göra sig på utomordentligt dåligt humör utifrån en ren fantasi. Så, ja, ta det lugnt. Skäll inte på spärrvakterna när tåget inte kommer då. De vill inte bli utskällda.
Nu tänker jag, nu tänker jag så här, vi har några minuter kvar till 14:45. Och jag tänker att det kan vara några av er i publiken här som har några frågor eller reflektioner. Så tar vi lite tid till det, om det finns någon som vill säga någonting. Ja, där kommer någon här.
Thomas heter han.
Ja.
Han är min kompis.
Det är bra. Thomas.
Som en reflektion på det här med skyltar och talesätt. Jag gärna vill dela med dig av... alltså, normalt sett när man gifter sig så beskriver man in i sina ringar ett talesätt eller ett förhållningssätt.
Mm.
Kan du berätta vad så i dina och liksom
ja, ja.
Ja, jag ska upprepa frågan här bara. Du pratar om att...
Thomas ville att jag skulle säga lite om vad som står i min vigselring.
Det står faktiskt inte samma.
Sa
nej. Jag har inte min på mig för mina fingrar har blivit smala på grund av sjukdomen som ramlar av. Men när vi gifte oss så hade Elisabeth varit med i några sammanhang där jag hade berättat en historia som jag hörde när jag var munk, som jag tyckte om. Så då frågade jag Elisabeth om jag fick ha det som inskription i min vigselring. Och då log hon och nickade och sa, ja det går fint för jag vet vad den betyder för dig. Ungefär va? Ja. Och sen ringde jag till juveleraren, ska man inte kalla det, ateljén där vi gjorde våra vigselringar. Och när jag sa vad jag ville ha inskrivet i min vigselring, så sa de att det var nog den minst romantiska inskriptionen. Och bakgrunden var liksom en vanlig vardag i Thailand när min älskade lärare Dunjay Saro, som man gjorde 1 eller 2 gånger i veckan sen, bara vanlig kväll efter kvällsmeditationen, så berättade han ett föredrag. Och då berättade han om en arkaisk tid, arkaisk plats. Jag gissar att, jag tror att historien kommer från Mellanöstern. Så tänker liksom en regent, shah hette de väl på den tiden i den delen av världen, som var vida berömd för sin vishet. Han styrde landet så väl. Och det var en man som hörde rykten om hur duktig regenten var på att styra landet. Han blev nyfiken så han vandrade i veckor för att ta sig till hovet för att få reda på vad regentens hemlighet bakom hans visa styre var. Och till slut när han kom fram till hovet så fick han en audiens några dagar senare. Och när han fick en kort stund med shahen liksom, så frågade han såklart, vad är hemligheten bakom ditt visa styre av vårt land? Och då tog shahen av sig en guldring och lämnade över den till mannen och sa, på insidan av den här ringen så står hemligheten till varför jag anses styra landet så väl. Och jag hörde den här historien på engelska och jag gillar vad de stod i ringen. Det blir snyggare på engelska, så jag säger det på engelska. Så i ringen så stod det, this too shall pass. Det är ju lite liksom att jämföra med att leva livet med en öppen hand. Försöka att hålla fast i livet, det är som att försöka hålla fast i vatten. Dess natur är att flyta så du kommer vara med i synk. Om du får liksom håller handen öppen. Så det var jag glad att du frågade, Thomas. Jag gillar den historien jättemycket.
Och det är liksom... Du berättade hur den hamnar på återvinningen också.
Okej.
Okay. Hur hamnade den på återvinningen?
Ja, det var en helt bra historia. Jag hade redan liksom fått de här hälsobekymren, så jag stod och liksom, ni vet, man vevar in från papperskassen all pappersåtervinning i container. Och fjong, sa det, så stack vixelringen rätt in i. Och aj, tänkte jag, vad gör vi nu? Och jag liksom pratade med personalen och kommit in, för det är någon extern leverantör som sköter det. Jag ringde externa leverantören, ja, men vi kanske kan komma på fredag morgon om 2 dagar. Jaha, tänkte jag. Och så körde jag därifrån och var betryckt och lite orolig sådär. Så kom jag till ICA och ska handla innan jag åker hem. Och mannen innan mig i kön är uppenbart liksom reducerad. Han måste buckla i skallen. Han är uppenbarligen liksom, någonting har hänt med honom. Han är superlångsam, tar en evighet på sig att betala. Och sen ser jag honom lulla iväg med sin rullator och sin lilla kasse som han handlat. Och så tänker jag, klassiskt bra exempel på när något jobbigt händer dig, gör något gott för någon annan liksom. Så jag stannar och frågar, kan jag hjälpa dig sådär? Vart ska du? Och när han sa att han skulle vara ett ålderdomshem i Åsa, så tänkte jag, det kommer ta en evighet i det tempot. Han gick liksom 1 km/h. Så jag bad att få köra honom, så vi packade in hans grejer och så körde jag till ålderdomshemmet. Och nästa dag så höll jag ett föredrag i stan. Och när jag sätter på mobilen efter föredraget så får jag ett sms från Elisabeth att 2 ungdomar som jobbar på återvinningscentralen fick feeling. De bröt sig in i containern, de hittade vixelvingen och de hörde av sig. De googlade fram mitt telefonnummer. Det står ju Björn och Elisabeth Lindeblad i ringen. Och det var ju fint bara det. Och sen så lägger jag upp på Facebook om det här. Dagen efter, och då skriver en man som jag var lite bekant med, vet du vad, det var min pappa du körde hem, stort tack och sådär, ja. Och så säger han, vet du vad, pappa slarvade bort sin plånbok någonstans mellan ålderdomshemmet och ICA. Du har inte lust att titta i din bil när han så jag går liksom ut hemma och gräver mellan sätet och väggen. Och där ligger pappas plånbok. Så jag kör ju helt till ålderdomshemmet igen och går in och bara ger honom den på rummet liksom. Så det var en sån win-win åt alla och det tycker jag, det är på något sätt, det är som att vi behöver den påminnelsen. För tiden har blivit så cynisk. Vet du vad? Vi lever i ett responsivt universum. Det här är inte en kall, meningslös, slumpmässig plats. Det du skickar ut, det kommer igen i längden. Och det har jag sett igen och igen och igen. Så jag tycker om att liksom påminna mig själv och andra. Det är värt det. Det är alltid värt det. Liksom.
Ja, så du kan ju få friset bara för det här.
Passat. Det finns ju också en liten chans att fortsätta samtalet här och vi ska dricka lite kaffe här nere.
Ja, ja, alltså kaffe behöver inte intagas under tystnad. Vi får berätta alla våra sämsta och bästa historier.
Så tack så väldigt mycket för att ni har kommit hit.
Ja, tack.
Och tack, Björn.